Sista vi sa var att evangelierna ska betraktas som grekisk-romersk biografi, som återger alltså verkliga historiska människors liv. I antiken så var man mycket medveten om vad som kännetecknar god historieskrivning. Och vi är ju lätt drabbade av det som C.S. Lewis kallar för kronologiskt snobberi. Och med det menar han att vi tänker att eftersom vi är längre fram i kronologin så är vi mycket smartare, intelligentare än människor som var tidigare. Så vi föraktar ofta människor i historien, tänker de var mindre vetande, mindre smarta, mindre kloka och så. Och det är klart att de på vissa områden hade en mindre kunskapsmängd. De känner inte till det som modern vetenskap har lärt oss. Men på massa andra områden var de ju precis lika intelligenta som vi. Och hade lika skarp förmåga att förstå saker. Snarare bättre. Kanske det. Så när det gäller historieforskning så sa man redan i antiken så här. Ögon är säkrare vittnen än öron. Det är Herakleitos som säger det. Och vi förstår vad han menar. Alltså att själv ha sett eller ha talat med någon som själv har sett väger mycket tyngre än att höra från någon som har hört, som har hört från någon. Alltså, hur kan vi lita på det där? Nej, jag vill prata med någon som själv var där. Om jag inte själv var där så att jag själv såg det, så vill jag prata med någon som själv var där och såg med sina egna ögon. Som är mycket medveten om hur man ska bedöma trovärdigheten i olika uppgifter. Och det är intressant att se hur Nya testamentet, vilken stark betoning man har på de här sakerna. Om man tänker på första Johannesbrevets första kapitel. Johannes nästan överdriver betoningen av det här. Alltså om man läser de första fyra verserna i första Johannes kapitel 1. Första Johannes kapitel 1. Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och har tagit på med våra händer, det är vårt ärende, livets ord. Ja, livet blir synligt. Vi har sett det och vittnar om det. Och vi förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern. Och som blev synligt för oss. Ser ni hur många gånger han kommer tillbaka till vi såg. Alltså det är som Herakleitos. Det viktiga är ju att få kontakt med dem som verkligen såg. Eller eftersom vi nu är i slutet av Nya testamentet, om man bara bläddrar en sida tillbaka så kommer man till andra Petrusbrevets första kapitel. Då Petrus refererar tillbaka till händelsen på förklaringsberget och han såg Jesus förvandlas och rösten som kom från molnet. Och då säger han från vers 16, det var inte några skickligt hopdiktade sagor, mytos på grekiska, det var inte några myter, sagor. Jag byggde på när jag för er förkunnade vad Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst. Utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät. Ty han mottog ära och härlighet från Gud, sin fader, när en röst kom till honom ur denna majestätiska härlighet. Detta är min älskade son, honom har jag utvalt. Den rösten hörde jag själv när jag var med honom på det heliga berget. Så han har sett, han har hört och nu berättar han. Man kan, när man då läser källmaterial så kan man ju undersöka hur mycket författaren vet om det som man beskriver. Alltså, det här kan man göra med alla sorters antikt material. Vad vet den här författaren om olika aspekter av området och landet och kulturen och tiden och händelserna som han berättar om? Och om det är ett ögonvittne som berättar så vet ju den personen väldigt mycket. Får ju väldigt mycket med sig och som blir helt rätt därför att man har varit på plats. Evangelierna är fulla med uppgifter sådana här, som följer med texten, som relaterar till sådana här saker där man kan undersöka evangeliets tillförlitlighet. Om hur man bedriver lantbruk. Om växtligheten. Vad är det för träd som Zacchaeus klättrar upp i? Kommer ni ihåg? Mullbärsfikonträd eller en sykamor. Okej, okay. Jätteintressant. Det är helt irrelevant för själva berättelsen och texten. Alltså han klättrar upp i träd, men vi får reda på vilket sorts träd. Okej, okay. Växer det mullbärsfikonträd i Jeriko? Fruktansvärt intressant. Det växer inte mullbärsfikonträd överallt. Men det växer i Jeriko. Okej, okay. Det är en sån här grej som bara författaren bara berättar. Och när man berättar så där, då, om man verkligen har varit på plats, ja, då berättar man ju rätt. Och det växer mullbärsfikonträd, sykamorer i Jeriko. Hur är det med geografin? Kan man landet, vägarna, byarna, städerna? Topografin, vet man höjdskillnaderna? Har ni tänkt på evangelierna att man går upp till Jerusalem, man går ner? Ja, då kan man ju undersöka, stämmer de här höjdangivelserna? Ja, det gör de. Evangeliets författare berättar alldeles riktigt om topografin i Galileen, Samarien och Judén.
Det är så inte kul att läsa de grafiska evangelierna. De har inte varit där och vet inte hur det ser ut.
De vet ingenting. Gnostiska evangelierna nämner bara två platser, Jerusalem och floden Jordan. För de vet ingenting om landet Israel. De är skrivna långt senare utanför Israel. Så de har ingen aning om landet och nämner därför ingenting om det. Hur är det med vädret? Klimatet. Blåser det upp plötsliga stormar på Genesarets sjö? Sånt vet man ju bara om man har levt sitt liv i Genesarets sjö, eller hur? Och det är så att på grund av en mängd olika faktorer med bergen runt omkring och så är det ett sånt väderfenomen, alltså att det kan väldigt plötsligt blåsa upp en stark vind på Genesarets sjö. Det är ju en av de saker som evangelierna berättar om, att det är plötsligt. De har gett sig ut för att ta sig över sjön och de har inte sett några tecken på att det är något farligt väder. Och så plötsligt blåser det upp så att de är rädda att de ska gå under. För några år sedan var vi som familj, vi var på en ö i Kroatien, en ö som heter Brač, fantastiskt vacker ö. Riktigt sommarparadis med sol och bad. Vi hade hyrt en lägenhet där. Och vi njöt den första dagen vi kom dit och på kvällen vi la barnen och sen satt vi där i värmen och njöt. Och mycket plötsligt började blåsa upp. Jättehård vind. Och vi blev helt förskräckta. Hur kan det komma en sån storm? Och vi var tvungna att slå igen fönsterluckorna och det skallrade i huset. Och i ungefär en timmes tid så var det jättehård vind. Och det visade sig att det var det i stort sett varje kväll. Det var ett speciellt väderfenomen som gjorde att utifrån temperaturskillnaderna och vad det nu är, så kom det nästan varje kväll mycket plötsligt en stark vind. Vem vet det om Brač? Det vet bara den som har varit där, eller hur? Nu vet jag det, för jag har varit där och det var alldeles uppenbart. Detta egendomliga väderfenomen. Språket, det är ju, man noterar ju att i evangelierna som då är skrivna på grekiska, så vid ett antal mycket dramatiska ögonblick så återges de arameiska uttrycken. Och arameiska var ju det språk som man talade i Israel och som med stor sannolikhet då ges undervisning och dialogerna så skedde på arameiska. Sen för att det ska kommunicera till folk i hela romarriket så har man ju då översatt eller berättat evangelierna på grekiska. Men varför låter man plötsligt vissa arameiska uttryck stå kvar? Det är väldigt intressant. Och det är vid mycket intensiva ögonblick som naturligt måste ha etsat sig fast i ögonvittnenas sinnen. När de ser Jesus på korset. Han som har alltid varit i enhet med fadern, som har följt Guds vilja och fascinerats av hans böneliv, hur nära han står fadern, och så ropar han i förtvivlan: Eli, Eli, lema sabachthani. Ja, det går att översätta till grekiska. Min Gud, varför har du övergivit mig? Vi kan översätta det till svenska. Men när man ska berätta det, de orden som skar genom luften på Golgata, att man bara måste berätta det ursprungliga, det som Jesus faktiskt ropade. Och det är så när han uppväcker flickan, också det här dramatiska med familjen som är förtvivlad, alla gråterskorna som är där, den lilla flickan som är död. Arkitekturen. Varför står det om Jesus att han undervisade i Salomos pelarhall eftersom det var vinter? Klart, för vi fattar ingenting. Det är sånt man bara läser på liksom. Jesus undervisade i Salomos tempelhall eftersom det var vinter. Okej. Okay. Salomos pelarhall hade en vägg som gjorde att den kyliga vinden på vintern, då var det lä i Salomos pelarhall i templet. Så om man vet hur klimatet är där och hur man vet hur templet var byggt, så är det en ytterligt meningsfull uppgift. Ni vet hur det är om man är utomhus och det är en kylig vind. Man kan inte stå så länge och faktiskt lyssna på undervisning om man blir alldeles kall. Man måste söka lä. Man kan titta på juridiken, hur lagsystemet fungerar, politiken med olika politiska partier, sadduceer och fariseer och herodianer och zeloter. Allt det här känner vi till från andra texter, från Josefus och från Döda havsrullarna. Evangeliernas bild av det politiska livet stämmer precis. Ekonomin, religionen, sociologin, hur man betraktade kvinnor, hur man betraktade spetälskare, hur man såg på tullindrivare, hur man såg på de fattiga och sjuka, hur man... Alltså, evangelierna öppnas ju här för prövning. Och det man ser är att evangelierna beskriver livet i Judén, Samarien och Galileen på 30-talet. Här har kommit alldeles ny kunskap. Och alldeles ny betyder att det är denna sidan millennieskiftet. Men det är i historiska sammanhang väldigt ny kunskap. Som visar med vilken precision evangelierna är skrivna. Det handlar om namngivningen bland judar. Det började med att en professor i Berlin som heter Tal Ilan, som är professor i judisk historia. Hon gjorde ett sådant här gigantiskt forskningsarbete. Låter fruktansvärt tråkigt. Man måste vara en historienörd för att gå i land med det. Hon systematiserade alla judiska namn som vi har århundraden före Kristus och århundraden efter Kristus. Bara ta reda på vad hette folk i antiken utifrån det källmaterial vi har tillgång till. Och hon systematiserar, så vi har nu som en gigantisk telefonbok från antiken. Med ett gammaldags telefonkatalog har vi alla, liksom, alla namnen. Hon sätter upp en sån telefonbok så att säga. Alla judiska namn. Hon särskiljer vad judarna hette i Israel och vad judarna hette i på andra ställen, för det fanns ju judiska kolonier runt Medelhavsområdet. Så vad judarna hette till exempel i Egypten, där det fanns en stor judisk koloni. Ja, det var steg ett. Hon gjorde den här sammanställningen, själva basarbetet. Går igenom texter, går igenom inskriptioner, går igenom ossuarier som är såna här benkistor där man har lagt de döda och som har skrivit namnen, vems ben är det som finns här. Så gör hon en sammanställning. Ja, det här gav inte så stort genklang. Bara liksom en sammanställning. Nu har vi det systematiskt. Då kommer en annan person in i bilden som heter Richard Baucan, professor i Nya Testamentet, engelsman. Och börjar jämföra den namnstatistiken med evangeliernas namngivning och Nya Testamentets namngivning av personer. Och detta finns i boken Jesus and the Eyewitnesses, som är en helt fantastisk bok. Ganska krävande att läsa, den är lite akademisk. Men den har gjort sensation i den akademiska världen. Så alla förhåller sig nu till den här boken. Jesus and the Eyewitnesses. Och då blir det väldigt intressant. Alltså, för Bara förstå vad det här handlar om. Tänk dig att du skulle hitta på en story om vad som hände i södra Polen på 40-talet. Hade du fått namnen på polackerna rätt? Nej, inte enkelt. Hur i all sin dar ska man kunna veta vad människor i södra Polen hette på 40-talet? Och det här är ju innan det fanns internet och Google. Och man kan ju inte ta reda på det ens. Hur får man namngivningen rätt om det är så att man hittar på en text om en tidigare period, dessutom i ett annat land? Ja, det funkar ju inte. Det är ju så här att i en viss tid så är det vissa namn som är populära och sen så ändras det där. Bara för att se, ni vet, namngivningstoppen här i Sverige. Då är det så att år 2000 så var Alexander det vanligaste pojknamnet och det vanligaste flicknamnet var Elin. Men man är inte på toppen länge. Så 2005 så är det Elias som är vanligaste pojknamn och Julia är vanligaste flicknamn. 2012 var det William som var vanligaste pojknamn och Alice var vanligaste flicknamnet. Så här håller det på att förändras, eller hur? Det går trender i namngivning. Det gjorde det i antiken också. Gick lite långsammare, men det är sånt där ändras ju. Och det är därför, det är det som gör att man, det är otroligt svårt att pricka in vad är det vanligaste namnet 40-talet i Polen. För man kan ju inte titta på Polen nu. För det är ju inte samma. Eller hur? Det där går ju fram och tillbaka. Nu tar Richard Bakhem. Tar Ilans statistik och börjar göra jämförelser och se hur passar olika bitar in här. Och då ser det ut så här. Och då ser ni här, namn. Det vanligaste namnet är Simon. Det är det totalt sett vanligaste namnet. Finns 243 gånger i källmaterialet som Ilan har gått igenom. Det är det vanligaste namnet, pojknamnet, pratar vi om här nu. Det är det vanligaste pojknamnet i Nya Testamentet. Det finns 8 Simon i Nya Testamentet. Det är det vanligaste pojknamnet hos Josefus. Det finns 29 Simon hos Josefus. Det är det vanligaste pojknamnet på usuarier, alltså de här benkistorna. Och det är det näst vanligaste namnet i Qumran. Vi ser att Josef är vanligare i Qumran. Så de har en liten annan topplista. Kanske inte helt förvånande, de har en isolerad sekt. Så att de har haft en liten annan trend. Det näst vanligaste namnet totalt sett är Josef, 218 stycken. Det är det näst vanligaste namnet i Nya Testamentet. Det är det näst vanligaste namnet hos Josefus. Det är det näst vanligaste namnet hos Sarierna. Och det är det vanligaste namnet i Qumran. Okej. Okay. Bara det här är ju intressant. Nya Testamentet passar perfekt in i bilden av hur man anger namn. Uppenbarligen vet man vad man talar om. Men det finns mer. Så om man tittar på korrelationen här. Första och andra plats, Simon och Josef. Det är det vanligaste namnet bland judar. 15,6% av männen i Elians statistik heter Simon och eller Josef. Även i apostlagärningarna så är det 18,2% av männen som heter Simon eller Josef. Om man tar de 9 vanligaste namnen i Israel så är det 41,5% av männen som bär de 9 vanligaste namnen. Även i apostlagärningarna, det är 40,3% av männen som bär de 2 namnen. Korrelationen är helt perfekt. Hur får man till sånt här? Om det inte är så att man bara berättar hur det är. För då blir det ju rätt, eller hur? Det är ju ingen som vet det här i antiken. Man hade ju ingen namnstatistik. Det är bara sånt som det bara blir så. Om man jämför namngivningen i Israel med namngivningen i Egypten så upptäcker man också något intressant. Judiska pojknamn i Egypten, och så har jag gjort lite mer gulfärgat jämfört med dem i Israel. då ser poplistan lite annorlunda ut i Egypten. Då är det så här att det vanligaste namnet där är Lazarus, eller en variant av det, Eliezer. Det är det vanligaste i Egypten, det är nummer 3 i Israel, så det är inte så stor skillnad. Det näst vanligaste är Sabbataios. Det bygger på sabbaten. Sabbataios. Väldigt ovanligt namn i Israel. Och ingen evangelierna heter Sabbataios. Det är nummer 68, är liksom långt, långt ner på listan. Och vi möter ingen Sabbataios i evangelierna. Josef är tredje vanligaste i Egypten, det är det andra vanligaste i Israel. Dositeus är det fjärde vanligaste i Egypten. Ovanligt i Israel, det är det 16:e vanligaste namnet. Och vi möter ingen Dositeus i evangelierna. Pappus är det 5:e vanligaste namnet i Egypten. Ovanligt namn i Israel, det är plats nummer 39. Ingen i evangelierna heter Pappus. Så igen så liksom stämmer bilden. Om man läser evangelierna så kan man ju notera att det judiska folket verkar ha haft osedvanligt dålig fantasi när det gäller kvinnonamn. Jag vet inte om ni har tänkt på att hälften av alla kvinnor heter Maria. Det är helt hopplöst, och särskilt i alla Marior. Eller hur? Det finns hur många som helst. Och det var ju förstås ett konkret problem att så många kvinnor heter Maria. Och då måste man ju göra ett tillägg för att identifiera vilken Maria det är. Så om ni läser vänerna ska ni se att alla Marior har såna. Maria från Magdala. Maria, hon som är gift med är det inte Kleopas? Maria, hon som är Josefs och en annan persons mamma. Maria som så man måste ju identifiera vilka Maria talar om. Så man gör sådana här tillägg. Det är ju samma i en skolklass idag. Om det finns två personer med samma namn, okej. Då gör man ett smeknamn eller man tar efternamnet eller så. Man måste identifiera. Titta här nu. Matteus kapitel 10 så utväljer Jesus de 12 apostlarna. Och då ser det ut så här. Alla med vanligt namn i Israel får ett tilläggsnamn. Alla med ovanligt namn i Israel saknar tilläggsnamn. Så här är texten i Matteus 10. Simon, han som kallas Petrus. Simon är det vanligaste namnet i Israel. Du måste identifiera vilken Simon menar du. Simon, nummer 1 i Israel, han som kallas Petrus. Det är hans bror Andreas. Det finns inte ens med på 99-listan. Det är ett ovanligt namn. Han behöver ingen specifikation. Om ni inte står någon parentes efter här på bilden betyder det att det inte ens finns bland de 99 vanligaste namnen. Jakob, vanligt namn, plats nummer 11. Han som är Zebedaios son. Och hans bror Johannes som ju då också är Zebedaios son. Vanligt namn, nummer 5. Filippos, ovanligt namn, plats 61. Behöver inget tilläggsnamn. Och Bartolomaios, plats nummer 50. Behöver inget tilläggsnamn. Thomas finns inte ens på nedlistan. Och så Matteus, 9:e vanligaste namnet. Alltså han som är tullindrivare. Jakob, 11:e vanligaste namnet. Alltså Alfaios son. Och Tadaios, 39:e vanligaste namnet. Inget tillägg. Simon, vanligaste namnet. Alltså Kananaios. Och Judas, 4:e vanligaste namnet. Alltså Iskariot. Hur får man rätt på det här? Det är ju sånt som bara blir utifrån att man har bilden. Man är där, eller hur? Då måste man. Det här är ett precisionsargument för evangeliernas trovärdighet. Det finns ett annat lite likartat argument. Och det gick upp för mig hur det argumentet funkar. Och det handlar om geografin. För 2 år sedan så sprang jag ihop med, jag var på en internationell konferens och sprang ihop med en amerikansk kvinna. Jag hade träffat henne tidigare så vi hälsade och så där bara formell presentation. Och jag sa Stefan från Sverige. Och då sken hon upp från Sverige. Min farmor kom från Jesus Lilla, sa hon det med amerikansk brytning. sked jag upp. Och trots att jag inte visste någonting om den här kvinnan, så kände jag mig 100% säker att hennes story är absolut sann. Därför att ingen människa i hela världen vet var Jesus lilla ligger om man inte har varit där. Och jag har varit där. Därför att i Jesus lilla finns ett missionshus. Jesus lilla missionshus. Det är en plats nere i Skåne. Ingen i Skåne vet vad detta är om man inte har varit där. Ingen hittar på att man kommer från Jesus lilla. Eller hur? Ingen gör liksom... Jesus lilla är en liten, liten plats utanför Knislinge, som är en liten ort utanför Kristianstad. Vad sa du? Utanför Kristianstad. Du kan gå och besöka Jesus lilla. Och ni ser ju beviset här. Det finns verkligen Jesus lilla med Jesus. Om man tittar i evangelierna så nämns massor med platser. Förstås Jerusalem, som är känt över hela Medelhavsområdet på grund av det fantastiska templet. Ett av underverken i antiken. Så Jerusalem var en mycket välkänd plats. Men sen nämns massor med andra orter. Några av dem välkända, som Caesarea Filippi eller Jeriko. Men andra som är bara små byar som ingen i antiken kände till om man inte hade varit där. Och det fanns inget Google Earth att söka reda på där. Det fanns inte kartor som visade. De här byarna känner man bara till om man har vandrat på plats. Man kan inte hitta på det när man skriver ner ett evangelium i Caesarea eller i Rom. Och evangelierna är skrivna utanför Israel, det är de flesta överens om. Men de är skrivna av människor som vandrade med Jesus i Israel på 30-talet. Och därför känner man till de här små byarna och platserna. Och just jämförelsen som du gjorde med de gnostiska evangelierna är så starka, de vet ingenting. Och skriver för inte någonting om geografi. Precis som jag skulle skriva om södra Polen, jag skulle undvika allt som har med geografi att göra. Jag har inte en aning, jag kan ingenting om södra Polens byar på olika ställen, eller hur? Och nu kan jag ju fuska idag, jag kan ta reda på kartor och kan söka på internet och sådär. Men ta bort de hjälpmedlen och jag skulle skriva om södra Polen. Själv blank. Och då måste man skriva som de gnostiska evangelierna. Bara helt abstrakt. Vilken sorts tidsmässig kontakt har evangelierna med Jesus? Nu ska vi se, vad är, måste jag fråga här, tidsramarna här? Lunch klockan ett, okej? Bra. Jesu offentliga liv, det är någonstans runt år 30. NT:s evangelier, om vi följer standarddateringen, det som är konsensus idag, så är de skrivna någonstans mellan 60-tal och 90-tal. Alla är överens om att evangelierna, de fyra evangelierna, finns före år 100. De är källmaterial från det första århundradet. Flesta menar att det är Markus som är det tidigast, och det skrivs på 60-talet. Igen, om man jämför med de gnostiska evangelierna, oerhört stor skillnad. De är skrivna 150-350 efter Kristus och är långt separerade från de faktiska händelserna. De har ingen verklig kontakt. Om den här bilden är riktig, om konsensus stämmer, så innebär det ju att det är 30 år mellan Jesus och de äldsta evangelierna, Markus. Okej, 30 år. Jag minns vad som hände för 30 år sedan jag var där. Alltså det innebär ju att någon skulle berätta någonting om 80-talet. Det är den sortens tidsavstånd. Vi vet ju ganska väl de flesta vad som hände på 80-talet, eller hur? Visst, det har gått ett antal år. Men vi är ju inte separerade från 80-talets händelser. Det är klart en massa saker man har glömt och så, men sånt som är riktigt viktigt, som man ju ofta har tänkt på och ofta har pratat om, kan jag återge i detalj vad som hände på 80-talet. Dessutom är trenden i evangelieforskningen att man daterar evangelierna tidigare. Så går det åt något håll, så går det åt hållet att man minskar det här avståndet. Här är en ateistisk NT-forskare i England. James Crossley. Hans doktorsavhandling handlar om The Date of the Gospel. Han menar att Markusevangeliet är skrivet någonstans mellan 35 och 45. Då är vi nere på tidsåldern på 10 år. Det här är fullt möjligt idag att hävda i den akademiska världen. En möjlighet är att det bara är 10 år. Det har inte blivit konsensus, det är inte allmänt accepterat. Men det är fullt möjligt att vara en ateistisk enteforskare vid ett prestigefyllt universitet i England och hävda att det är kanske inte mer än 10 år. Eller till och med mindre än 10 år, att det är skrivet i alldeles direkt anslutning. En annan forskare, John Wenham, hävdar att det är skrivet runt år 45. John Robinson har ungefär samma teologiska position som K.G. Hammar, och, eller hade som K.G. Hammar och John Shelby Spong, alltså otroligt liberal. Han menar att Markus är skrivet någon gång mellan 45 och 60. Jag visar bara här för att visa att det är fullt möjligt att Markus evangeliet kan vara tidigare. Men standarduppfattningen, det är att det är skrivet omkring år 65. Och då har vi alltså ett tidsavstånd på ungefär 30 år. Ska det gå åt något håll så är det att det då är ett kortare tidsavstånd. Som jag ser det spelar det inte så väldigt stor roll om evangelierna är skrivna tidigare eller inte. Det här är oerhört tidiga uppgifter om vi har en text nedskriven 30 år efter händelsen. Texterna om Alexander den Store, vi pratade om det på vägen ner här. Några av de bästa källmaterialen vi har om Alexander den Store är skrivna 300 år efter Alexander den Store. Tidsavståndet är 10 gånger större. 30 år är fantastiskt bra för antikhistoria. Många av de kejsare som Tacitus och Josefus beskriver i sina skrifter, då är det tidsavstånd på 100 år mellan historieskrivarna och händelserna. Så 30 år är fantastiskt bra. Och dessutom är möjligheten att det är ytterligare kortare. Så det är verkligen inget problem om det skulle vara 30 år här. Men då sitter vi ändå och undrar, vad i all sin dag hände? Vad hände här? Då har vi Jesus och så här någonstans skrivs Markus ner och sen de andra. Det är ju ändå en lucka liksom. Ah, varför skrev de inte ner det första dagen? Så kan man, inte minst kristna kan bli liksom frustrerade. Varför är det den där luckan? Vad hände under de åren innan det skrevs ner? Mm, här är några saker man behöver fundera på. Ja, det var förföljelse. Men jag tror inte att det kanske är den främsta anledningen att kyrkan var pressad. Det var den i omgångar oerhört hårt pressad. Men jag tror egentligen att det var en del, en annan sak som vi inte riktigt förstår liksom, psykologin i. Jag ser här att många av er sitter direkt här med papper och penna. Och så gör vi, om det är något vi tycker är intressant, så vill vi gärna få ner det på papper. Det är vår spontan reaktion. Vi vill skriva ner det. Och om det är seriösa saker så skriver man avtal och då skriver man ner det och sådär. Vi är en typisk skriftkultur. Den första kristna gemenskapen, de hade då fått uppdrag att sprida ett budskap till hela världen. Och då, det handlar då om romarriket i första hand. Den stora majoriteten av människor i romarriket var analfabet. Annorlunda i Israel. Men en del menar att upp till 90% av befolkningen i romarriket var analfabet och kunde inte läsa. Och oavsett siffran så är det om det är 90% eller 80% så är den stora majoriteten kunde inte läsa. Vad är det första du då tänker på om du har fått uppdraget kommunicera till de här människorna? Det första du tänker är ju inte, oh jag måste skriva ner det. De flesta kommer inte kunna läsa det. Och dessutom så har du inget tryckeri och ingen kopiator och så skriver du ner så har du ett ex. Liksom, hur många når jag med detta exet liksom? När det är helt självklara i antikens kultur är att man sprider budskapet muntligt. Det är så man når människor. Och det är det de första kristna gör, de förkunnar budskapet. Men i antikens kultur, när då så mycket måste ske muntligt, så var man oerhört duktig på att bevara ett muntligt budskap. Den tekniken har vi helt tappat. Hur kan man lära sig ett budskap exakt och återge det? Vi behöver inte det, för vi skriver ner och vi sparar på en hårddisk och vi kan ha det i ett bibliotek och så. Men om den muntliga kommunikationen är det centrala så får man väldigt fokus på att lära sig utantill. Skolutbildning i antiken handlade om att lära sig utantill. Du måste ha kunskapen här. Och man var väldigt duktig på tekniker att lära in. Antika författare skryter om hur snabbt och hur mycket de kan utantill. Det finns en författare som säger, räkna upp 2000 namn för mig. Och jag ska omedelbart räkna upp dem för dig tillbaka, men gör det baklänges. Det är ju säkert en överdrift, men det är så han skryter om hur mycket och hur snabbt han kan lära sig utantill. Vi har några få personer i vår kultur som kan det här. Nämligen skådespelare. De som står på teatern. De jobbar och lär in en föreställning och sen står de på scen i 2 timmar. Kväll efter kväll och framför precis samma repliker, samma budskap, samma kommunikation, eller hur? Det är fullt möjligt, men det är bara, de flesta av oss kan ju inte det där längre. Men det går. Och man hade alla de där teknikerna att lära in. Och då blir det ju en ära i att föra vidare budskapet oförmedlat, alltså oförändrat. Att inte ändra det. Det blir ju oerhört viktigt i en sån kultur. Annars så faller ju hela systemet med muntlig kommunikation. Om alla är fria att lägga till och dra ifrån och förändra, då, det blir ju meningslöst, eller hur? Så det blir ju inbyggt i ett sånt system att man måste bevara det. Annars har man ju ingen nytta av att någon för vidare en muntlig kommunikation. Det kan ha funnits med. Och jag tror det har funnits med också den här känslan av att de som är garanter för budskapet, apostlarna, de finns ju här. De vet exakt hur allting var. Så sen blir det efterhand som apostlarna börjar dö, så får man också ett behov av, vi måste säkerställa att vi bevarar den här kunskapen, precis som vi nu vill säkerställa kunskapen om förintelsen. Innan de dör, vi måste få tag på deras informationsbitar. Så jag tror det finns med också som en... Man förstår liksom att oj, nu håller det här på att försvinna. Lukas ger oss en väldigt intressant bild av vad som hände i den här luckan som jag pratade om. Och jag älskar hans inledning till sitt evangelium, för att det ger oss alla nycklarna här. Han säger så här. Många har redan sökt ge en samlad skildring av de stora händelser som har räkt rum ibland oss. Så som de har berättat för oss av de som från första stund var ögonvittnen och som blev ordets tjänare. Och efter att grundligt ha satt mig in i allt ända från början, har nu jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, högt ärade Teofilus, för att du ska förstå att de upplysningar du har fått är tillförlitliga. Lukas kapitel 1, vers 1-4. Här finns det faktiskt 10 informationsbärande element om man är noggrann, som hjälper oss att se hur den här luckan är täckt igen. Att den är en obruten. Det finns en obruten linje mellan Jesus-händelserna och de skrivna evangelierna. Så här. Lukas säger, för det första, när han då skriver på 70- eller 80-talet, om vi följer standarddateringen, så säger han att det redan finns skrivna sammanställningar. Han är inte först. Andra har skrivit. Och vi kan utgå från att det var Markus, men också andra sammanställningar. Säkert några sådana som har gått förlorade. Där att man tidigare har skrivit ner. För det finns redan skrivna sammanställningar. Det fanns många sådana, säger han. Så inte bara Markus. Människor har före Lukas skrivit ner vad som har hänt. Man har tidigt velat ge en samlad skildring, alltså en helhetsbild. Inte bara så topplistan de fem bästa Jesus-citaten eller de tre häftigaste miraklerna. Utan man har velat ge helhetsbilden. Hela Jesus-dramat. Därför att man har förstått att detta är stora händelser som har ägt rum. Det här är inte vad som helst. Det här är något avgörande som har skett. Och därför måste det berättas. Folkbibeln översätter det att det är uppfyllelsen. För man kan översätta det antingen att det är stora händelser eller att det är händelser som uppfyller. Och alltså det är i så fall är profetierna som har gått i uppfyllelse. Och det innebär ju också då att det är stora, dramatiska, avgörande händelser. Och nu kommer då en väldigt viktig bit. Informationen om dessa händelser kommer från ögonvittnen. Från de som själva såg. Lukas är inget ögonvittne, men han har talat med dem som var ögonvittnen. Så det stämmer med Herakleitos princip. Antingen ser du själv eller talar du med dem som har sett. Och Lukas har talat med dem som har sett. Dessa ögonvittnen var inte sådana som kunde säga, jo, nej, men jag bodde i Jeriko tag, så jag såg när han pratade med Zacharias. Eller, oh, nej, jag passerade en gång så jag hörde en liten bit av Jesu predikan. Han var jättebra. Nej. Det här är ögonvittnen som var med från första stund och som såg hela Jesusdramat. Det är de ögonvittnena som Lukas har talat med. Och det här är ju samma tankegång som finns i Apostlagärningarna kapitel 1 när man ska ersätta Judas. Vem kan ta Judas plats? Jo, det måste vara någon. Inte som har anslutit sig halvvägs under Jesu ministry. Utan någon som har varit med från första stund, från dopet i Jordan till uppståndelsen, och som därför kan vittna om alltihop. Man måste ha helhetsbilden, annars kan man inte företräda Jesusrörelsen på det här sättet. De andra det är väl också viktigt, de som har sett småbitar. Men de riktigt viktiga ögonvittnen är ju de som var med från första stund och har sett alltihopa. Och det är de Lukas har talat med. Och nu kommer nästa oerhört viktiga sak. Dessa ögonvittnen var inte anonyma. Utan det är de som sen blev ordets tjänare, som alltså var offentliga företrädare för evangeliet. Alldeles nyligen här, eller nyligen, det är några månader sedan, så var det igen stor grej i media om den förre ministern Littorin. Och så anklagar man honom. Men då är Aftonbladets anklagelse bygger på ett anonymt vittne. Ja, det förändrar ju hela saken. Här sitter ju hela svenska befolkningen och vet inte. Vem är den personen som framför anklagelsen? Allting skulle ju förändras om den personen träder fram och säger, det är jag som har kommit med anklagelsen och här är min story. Men eftersom det nu är ett anonymt vittne så hänger det ju i luften, eller hur? Så hade ju gjort förstås när det gäller den kristna tron. Om Lukas har sagt, det är ögonvittnen. Jaha, vilka då? Nej, det är anonyma ögonvittnen. Jag kan inte röja deras identitet. Okej, varför ska vi tro på dig? Vi kan ju inte kontrollera var du har fått dina uppgifter ifrån. Det hänger ju i luften. Och Lukas säger, det är de som blev ordets tjänare. Det betyder de offentliga förkunnarna av budskapet. De som stod fram och sa, vi var med. Och så här var det. Så de är inte bara ögonvittnen, de är offentliga ögonvittnen. Och de var med under hela Jesu verksamhet. Och nu säger Lukas att han har grundligt satt sig in i allt ända från början. Han har gått till botten med detta. Han har vänt på varje sten. Och nu har han beslutat sig för att i rätt ordning. Så han har valt en struktur. Att den ska i rätt ordning skriva ner. Det behöver inte betyda exakt kronologisk ordning, utan det är en lite vidare betydelse. Han har valt en viss ordning, en viss struktur på sitt evangelium. Och han garanterar nu att alla upplysningar han ger i sin skrift är tillförlitliga. Märker ni hur han har täckt igen hela den här luckan? Det är en obruten linje tillbaka till Jesus själv, de som följde honom under hela hans verksamhet, som sen stod fram som garanter, och så har han talat med dem. En väldigt vanlig invändning när man pratar om att det finns först ett muntligt stadium, det är att folk säger, ja men det här blir ju som viskleken, och Richard Dawkins är en av dem som tar det som exempel. Ni vet, om jag viskar någonting här i örat på Björn, och sen så ska det viskas, ni kommer ihåg viskleken eller hur så, och så kommer vi längst ner där så får vi höra vad det är. Då kommer det ut någonting helt annat ur munnen på dig där jämfört med det som jag viskade hos Björn. Sen, muntligt, det är ju livsfarligt. Vi har ju ingen aning om vad som händer här när... Vad är problemet med den analogin, med den bilden? Här måste man tänka, den är effektiv som propaganda, men låt oss analysera det. Vad är det som gör att det jag viskar i Björns öra är förändrat när det kommer ner längst ner där? En väldigt enkel fråga. Vad är det som gör att budskapet förändras?
Att jag inte riktigt hör vad du säger.
Att jag viskar. Plus att det finns en regel att man får inte fråga vad var det du sa. Eller hur? Utan jag viskar och så hör man inte riktigt, så får man inte fråga vad var det du sa, utan man måste själv hitta på det man tror att man hörde, eller hur? Det är ju därför det blir rappakalja. Okej, okay. Hur gjorde de första kristna? Gick de omkring och viskade? Jesus har uppstått. Vad sa du? Nej, jag får inte repetera det. Vad är det för idioti? Man viskade inte om man var beredd att repetera det hur många gånger som helst. Man ropade ute på torgen. Det här är fullständigt humbug att ta exemplet med viskleken. Det har inte den minsta sorts likhet med den verkliga processen. Jag ställde frågan, vad fanns det här i luckan? Jag har försökt visa att det är liksom en obruten linje. Och det är framförallt tre kontrollerande faktorer. Det är en muntlig tradering som går tillbaka till Jesus själv. Han presenteras ju som rabbin, som lärare. En judisk rabbin gav i uppdrag åt sina lärjungar att de skulle lära sig hans undervisning utantill. Jesus sänder ut dem att predika. Det är klart att de har fått lära sig hans undervisning innan de går ut och predikar, eller hur? Det här går tillbaka till Jesu egen samtid. Hans lärjungar har lärt in hans undervisning. Och har sen fortsatt att göra det. För det andra, det kan mycket väl ha funnits skriftliga noteringar ända tillbaka till Jesu egen verksamhet. Man ska inte utesluta det. Vi vet att det fanns bland de 12 fanns det skrivkunniga personer. Det kan vi veta helt säkert. Eftersom en av Jesu lärjungar hade varit tullindrivare. Han har drivit in skatt åt Herodes Antipas. Muntlig bokföring har aldrig tillåtits. Eller hur? Var så säker på att Antipas har krävt in skriftlig redovisning på hur mycket tull har du tagit in, vilken del tillfaller mig och vilken del får du behålla själv. En tullindrivare har fört räkenskap. Så vi kan garanterat veta att Matteus har varit skrivkunnig. Och sen har han, med viss sannolikhet har det funnits ytterligare. Kanske inte alla var skrivkunniga av de 12. Det vet vi inte. Men att det har funnits skrivkunniga där. Därför är det alltså högst möjligt. Och jag skulle säga, det finns en viss sannolikhet i att man har gjort vissa skriftliga noteringar redan under Jesu egen verksamhet. Skrivit ner vad Jesus sa, skrivit ner viktiga händelser och så. Man har inte skrivit hela evangelier, men man har kunnat ha vissa anteckningar.
Du, Stefan, Matteus har ju en tendens att samla ihop det Jesus säger i missantal så där. Mm. Och kanske var sagt vid lite olika tillfällen.
Just det.
Kan inte det vara en tanke som stämmer med det här att om man har skrivit ner saker som Jesus så är det ganska naturligt sen att samla ihop det ihop.
Det är en möjlighet. Det är en möjlighet. Man måste ge ganska stort utrymme för att evangelisterna, de har liksom en litterär frihet att strukturera sitt material. Så det är uppenbart att Matteus har valt att strukturera sin berättelse om Jesus utifrån fem stora tal. Så han har samlat ihop Jesu undervisning och gett dem formen av tal. För han vill att Jesus ska framstå som den nye Mose, den profet som Gud sa till Mose en dag ska framträda. Och så som det finns fem Moseböcker så har Jesus hållit fem stora tal. Men de talen består säkert av undervisning Jesus har hållit vid många olika tillfällen. Och så har Matteus strukturerat sitt evangelium genom att ställa samman det i fem tal så här. Och det kan finnas med som en bakgrund att man har gjort skriftliga noteringar. Det sista här är att ögonvittnen var med i hela processen. Det var ögonvittnen som såg Jesus, det var ögonvittnen som förkunnade, det var ögonvittnen som antingen själva skrev ner, som Matteus, eller som gav sin information till, som till Lukas. Men därmed blev ju de garanter och protesterade förstås om människor presenterade materialet på ett felaktigt sätt. Precis som när jag har blivit intervjuad i tidningar. Och sen så återger de det på fel sätt. Vad gör jag då? Jag ringer upp och är arg på journalisten. Du har inte återgett vårt samtal på ett riktigt sätt. Och jag ser ju ofta till då och kontrollerar det. Jag säger, du får inte publicera det innan du skickar tillbaka det till mig. Så jag ser att du återger det rätt. Så jag måste få okeja din text innan den går i tryck. Så gör, och framförallt om det är någonting viktigt. En del struntintervjuer så gör man inte det, men om man känner, wow, det här är någonting som står på spel. Då ser man ju till att få garantier för att ens berättelse återges på riktigt sätt. Så måste det ju varit för de här ögonvittnena. Detta är det viktigaste de har i sitt liv. Varför skulle de gå med på att det förändras och förfalskas och ändras och blir felaktigt presenterat? Det är helt osannolikt. Hur nära står evangelierna Jesus rent personmässigt? Om vi då tar det äldsta evangeliet, Markus. Så var Markus själv inte ett ögonvittne, så han, det liknar Lukas. Han var själv inte ett ögonvittne. Men vi har väldigt goda skäl att tro att Markus ger oss Petrus berättelse. Vad är skälen till det? Jo, det är ett par skäl. För det första att kyrkofäderna anger att Markus var Petrus tolk och att Markus skrev ner Petrus berättelse. Och där finns en mycket tidig uppgift hos Papias som skriver 115 att Markus var Petrus tolk i Rom och att han skrev ner Petrus berättelse. Det finns en hos Ireneus som skriver 180 och han ger samma bild att Markus var Petrus tolk. Det stämmer med lite annan sån här kringinformation vi har. Om man slår upp första Petrusbrevet kapitel 5. Så ser man någonting intressant. Första Petrusbrevet kapitel 5. För det första i vers 12 så står det så här: genom Silvanus, som jag vet är en pålitlig broder, skriver jag dessa korta rader för att stärka er. Alltså Petrus använder en skrivare, en översättare, en tolk. Alltså han är inte så duktig på grekiska. Så han dikterar. Det är Silvanus som skriver ner. Så första Petrusbrevet är rent konkret är det Silvanus som har hållit i pennan. Och sen vers 13. Församlingen i Babylon. Och de flesta menar att Babylon här är ett tecknamn för Rom. Församlingen i Babylon utvar liksom ni och sen, och min son Markus hälsar er. Och det måste vara betydelse min andlige son. Så Nya testamentet kopplar samman Petrus och Markus i Rom. Så det stämmer ju sen med kyrkofädernas uppgifter. Så vi får den allmänna bilden. Petrus använde skrivare som hjälpte honom, som Silvanus. Han finns i Rom med sin andlige son Markus. Och kyrkofäderna säger Markus var Petrus tolk och skrev ner Markus evangeliet. För det andra, och igen så är det Richard Bauckham som har visat att i några andra antika skrifter så är det så här att man hade ett sofistikerat sätt att ange var man hade sina uppgifter ifrån. Istället för att säga det här och det här är min källa, så kunde man genom att ange källans namn som det första och det sista namnet i sin text skapa någonting som kallas för ett inklusio, att man signalerade uppgifterna mellan de här två namngivningarna kommer från den här personen. Man läser Markus evangeliet. Petrus är den första namngivna lärjungen och den sista namngivna lärjungen. Det formar ett inklusio, ett indirekt sätt att säga det som står mellan namngivningarna kommer från den personen. Och för det tredje, något som man under lång tid har noterat. Petrus förekommer mycket oftare i Markus evangeliet än i de andra evangelierna. Det är ju proportionerligt sett det kortaste evangeliet. Om man då tar proportionerligt sett så har Petrus en mycket större roll i Markus evangeliet än de andra. Hans namn är oftare förekommande och det är drivet utifrån en form av Petrus perspektiv. Prova själv att läs Markus evangeliet. Bara läs det rakt igenom. Ska du se att det är, man är där med Petrus. Om det här är riktigt, alltså det här ger mig, jag har pratat om det hur många gånger som helst, jag får gåshud varenda gång jag tänker på det. Tänk om vi har tillgång till information från Petrus. Om man skulle fråga så här, information om Jesus, du får inte be om en skrift direkt ifrån Jesus, vi tar det som ett undantag. Men du får välja vilka andra personer som helst i hela världshistorien som du skulle vilja ha information ifrån angående Jesus från Nazaret. Ge mig tre namn på personer du skulle vilja intervjua. På allas topp tre lista skulle Petrus finnas med. Det är klart några skulle kunna säga, åh, så vill jag prata med hans mamma. Ja, det vore jätteintressant att ha Marias. Eller hur? Några skulle säga, ja men Johannes, den lärjunge som Jesus älskade. Visst? På allas lista skulle ju Petrus finnas. För han var Jesu närmsta medarbetare. Han var Jesu förtrogne. Han var med från början till slut. Han tillhörde gruppen av tre som fick vara med när änkans son i Nain uppväcktes. Som var med på förklaringsberget. Han var ledare för den kristna rörelsen. Han var den som företrädde alla de andra när de sen stod fram i Jerusalem. Tänk att få prata med Petrus. Tänk att få information från honom. Det går inte att föreställa sig någon intressantare informationskälla än Petrus. Så har vi hans beskrivning nedskriven av Markus. Så. Jag tar en liten stund för frågor och diskussion och så. För att sammanfatta. Evangelierna är historiska källor om Jesus. De är en del av den grekisk-romerska biografigenren. De är tidsmässigt nära Jesus. Det handlar om 30 år. När många andra antika källor har tidshorisont på 100 år eller 300 år så är det 30 år. Och ska man säga någonting om det tidshorisontet så är det att eventuellt så är det kortare. Att det kan gå ner ända till kanske 10 år. Vi är mycket nära Jesus från Nazaret. Det är personmässigt nära. Det kommer från ögonvittnen som själva var där. Antingen från ögonvittnen direkt eller förmedlat från ett ögonvittne till en person som skriver ner det. Och i fallet med Markus har vi goda skäl att tro att det är Petrus som berättar och Markus som skriver ner. Det är trovärdigt på hundratals punkter som vi kan undersöka evangelierna. Om växtlighet och geografi och namn och så vidare. Det passar in precis i 30-talets Israel. Och evangelierna är ärliga om sånt som är pinsamt för berättarna. Och det är psykologiskt någonting som stärker källmaterialet mycket. Att man berättar sånt som man inte behöver berätta, men som är pinsamt för berättaren själv. Idag så kan vi kan ju förändra bilder. Man använder ett program där man utifrån programmet så säger man nu att man photoshoppar bilder, eller hur? Man kan ju förbättra bilden av sig själv, ta bort negativa saker, göra sig vackrare än man är. Och det photoshoppas hej vilt i vår kultur. Klart man vill framstå lite bättre än man egentligen är om man har den möjligheten. Det ligger så nära mänsklig natur, eller hur? Evangelisterna har ju alla möjligheter att photoshoppa bort en del av de pinsamma sakerna som rör dem själva. Tänk på Jakob och Johannes. När de frågar Jesus om att få de bästa platserna i himmelriket. Det är rätt patetiskt faktiskt. Det är typiskt mänskligt. Vi förstår precis hur det går till och vi kan känna igen oss i det. Och samtidigt är du kärlekens apostel. Hur patetiskt är inte det att han och hans bror och enligt ett evangelium är deras mamma också där. Och de går lite för sig själv med Jesus. Och du Jesus, när du kommer i ditt rike, vi behöver inte blanda in de här andra, men du, alltså, när du kommer i ditt rike, kan inte vi få de bästa platserna? Varför berättar de det? Nej, enda förklaringen är ju att de var så patetiska. Eller ta Petrus som... Ja, just, så kan det vara. Så kan det vara. Ja, och de hade kunnat dölja sin egen identitet och sagt, någon kom till Jesus och sa, ge oss de bästa platserna. Och så gav Jesus det fina svaret. Det är enkelt att bara göra en liten justering, om man ljuger inte. Det var verkligen någon som kom till Jesus och så gav han det här fina, viktiga svaret som man vill göra en lärdom av. Men varför tala om att det var... Eller ta Petrus som nu är kyrkans ledare. Han ska, och kyrkan är under starkt tryck, stora förföljelser. Han måste uppmuntra kristna att stå fast vid bekännelsen. Varför berättar han om att han själv svek? Att han stod på borggården. Han var ju för sig modigare än de andra. Det kan man ju säga. De andra flydde direkt från trädgården i Getsemane. Petrus och Johannes följer med Jesus på avstånd. De lyckas ta sig in på översteprästens gård. Johannes försvinner sen. Och så står Petrus där själv. Så står han där. Mörkret faller. Kylan kommer. Och han förstår ju att de kommer att sätta dit Jesus. De kommer att döma Jesus. Och så är det någon som identifierar honom. Ja men du är också med honom. Och så vågar han inte. Och svär han och förbannar. Jag känner inte den mannen. Koppla mig inte till Jesus från Nazaret. Jag har ingenting med den mannen att göra. Och han gör det så att Jesus hör det. Det står ju att Jesus vänder sig om och ser på honom. De står så de kan ha ögonkontakt. Varför berättar Petrus det? Och enda förklaringen är man har bestämt sig. Vi ska berätta hur det var. Och det var så här. Jag tog det in i när det är rättegångar så en person är anklagad och man... I vissa fall då man ljuger, man döljer, man berättar alternativa historier, man vill försöka komma undan anklagelsen. Men så kan det ju vara så i en rättegång att en anklagad till slut liksom kommer till insikt och så plötsligt lägger alla korten på bordet. Plötsligt börjar berätta att det var så här. Och då plötsligt får man ju väldigt då får man ju förtroende för den personen, den som slutar att dölja och så, som plötsligt bara lägger korten på bord. Och vi människor kan ju verkligen få ett sånt behov att bara få säga hur det var. Och det är min känsla när jag läser evangelierna. Här är personer som har beslutat sig för vi ska lägga korten på bord. Och då var det så att alla flydde. Han följde med. Och sen förnekade han. Så det här att man är ärlig om det som är pinsamt för en själv, psykologiskt stärker det trovärdigheten i evangeliet. Det visar att man har bestämt sig för vi ska säga hur det var. Så jag börjar med att ställa frågan, hur ska vi få kontakt? 2013 tillbaka till 30-talet. Och jag har försökt visa hur vi rent historiskt kan få kontakt. Att det är fullt möjligt att historiskt få kontakt med Jesus från Nasa.